Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi testar små, ärtiga elbilar. Klarar man sig på 20 mils räckvidd i vardagen? Och så Autoindex om Skandinaviens favoritmodell. Det här och mycket mer i avsnitt 231 av Vi Bilägares podcast. Hej du som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares alldeles egna podcast med mig, Maria Dahlin. Jag säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hej, tack.
Och Tommy Wahlström har vi också med, hej på dig.
Hej, tack.
Och välkommen också Claes Garin, hej.
Ciao, ciao.
Ciao.
Varför italienska?
Jag förbereder mig för min nyhet här nu, om Ferrari.
Ja, okej. Ooh.
No problemo.
Och sen har ni ju kört en italiensk liten elbil också, en Fiat, som vi ska prata om sen.
Ja, det är lite italienska vibbar här idag.
Jag tror jag har druckit någonting italienskt till lunch också.
Yes. Men
när jag tänker efter faktiskt.
Ja, ja vad trevligt. Vad trevligt, Anders.
Pellegrino hoppas jag.
Ja, naturligtvis. Med bubblor.
Det är festliga tider. Jag märkte det när jag tog bilen ner på stan för ett ärende förut på lunchen. Då, det är ju student idag. Det är, nu får de ju inte åka flak i år. Men det hindrar ju inte studenterna från att åka bil istället. Och jag tycker det går väl an när de sitter bältade i en cabriolet. Det ser jättemysigt ut när de sitter och tjoar där. Men de sitter ju och hänger ut också genom fönstret. De sitter med rumpan utanför och då vaknar mamman i mig och vill bara skrika nej, usch, inte
med,
göra så.
Med rumpan utanför, alltså med eller utan byxor då, eller?
Med byxor
som ja, inte. Ja.
Men icke desto mindre trafikfarligt. Skärpning där tycker jag. Vi vill inte ha några olyckor.
Kalle Karlqvist, vår kära kollega här, och jag, vi var och hämtade en bil igår. Och på E4 i mycket gott tempo, vågar jag påstå, det är någon tresiffrigt, så sitter det då två glada gossar väl utanför bakre sidoruta och hållandes i någon form av flagga mellan sig. Så de höll ju stadigt och hårt i den där och den vajade så snyggt och prydligt över bilens tak när de kryssade fram längs E4. Ja, det kan man säga. Bara överkropp givetvis, va? Man är väl kar. Och det skulle de inte ha gjort. För den där lilla V70 som såg så civil och allmändaglig ut, den visade sig att den var just civil och alldaglig. Mm. Det blev blåljus och så var det vackert att komma till kanten. Och så fick som en tillrättavisning, men de satt som två korgossar i baksätet då. Så att, det gick utan böter i alla fall, men de fick en skarp tillsägelse av konstapeln.
Här ser man ju, det här är på något sätt ändå en illustration av att kollektivtrafik är en ganska sund idé. Jag menar, istället för att 25 ungdomar nu åker på ett flak, i och för sig skvättar de lite öl på varandra och på alla andra också i närheten, men de åker i alla fall på samma flak. Nu ska de här 25 istället åka i varsin bil, eller möjligen två då i varje bil och hänga ut genom rutorna. Är det bättre?
Som dessutom kan åka väldigt fort också. De här bilarna kan ju åka fort. Så det blir farligt.
Jag tror inte vi kan ställa det här mot varandra. Jag tror att de här kommer åka och hänga ut oavsett hur många flak det kommer finnas.
Okej, ja.
Är det inte lite olika inriktningar på studentfirandet?
Ja, fast nu har det ju blivit mer att de är hänvisade bara till bilar eftersom de får ju inte åka flak. Alltså det är ju förbjudet, är det väl fortfarande. Det var ju det förra året, det är väl det i år också, tror jag.
Vi får se nästa år om det här kommer fortsätta, den här trenden. Jag är i alla fall jätteglad att slippa flaken. Jag åkte motorcykel från jobbet i några år. Och de här tiderna var, de såg en stackars motorcyklist där som de verkligen ville spruta ner med öl. Så jag tog ju omvägar runt de här lastbilarna för att slippa få hela skinnstället indränkt med stark öl eller vad det är de dricker.
Jag tror att de brukar köra lättöl faktiskt, ja, för att det är billigare än de ändå bara ska hälla ut.
Ja, just det. De vaskar det billiga.
Jag var på studentskiva igår faktiskt, studentmottagning. Och där visade det sig att Nils Svärds krönika från härom veckan, där han ondgör sig över bristen på laddningsmöjligheter och berättar om sin långresa till västkusten i ID3 som tog 7,5 timmar istället för 5 timmar. Den hade spridit sig. Så att det kommer fram en glad människa på den här studentskivan och säger att jag har jobbat på bilägare. Jag läste Nils Svärds krönika. Det var ju jätteintressant det här med väntetider vid laddstationer för elbilar.
Ja, den fick snurr den där bloggen.
Och jag har ju också upplevt samma sak. Och vi var inte på samma studentskiva. Min moster kommer fram och börjar prata kollegor till mig om exakt samma sak. Nils Svärds krönika om laddtider.
Är hon bilintresserad, din moster?
Ja, nu kommer hon ju bli ond på mig om jag säger nej, men jag skulle väl säga att det är inte ofta vi pratar bilar på studentskivor. Så bra jobbat, Nils.
Det är tecken på att den har fått spridning.
Den här. Ja, men den fick väl över 700 000 som hade sett den på Facebook,
ja,
var det inte det?
Ja, full snurr. Mm. Verkligen.
Men den är intressant, så har ni inte läst den så leta upp den och läs den. Den finns på vår Facebook-sida.
Yes. Och Anders, apropå den krönikan från Nils, du hade en grej om som spinner vidare på den, eller hur?
Ja, inte på köerna utan mer att Nils iakttag så att det här är ju då före den här köproblematiken, är före de här stora tillverkarna har kommit ut med riktiga volymer. Och jag kan säga att nu börjar de riktiga volymerna komma ut, för att jag gjorde en liten resa söderut på en sista 70 mil, det vill säga Stockholm-Malmö ungefär. Och på den resan i enkel riktning, alltså ner, såg jag 10 stycken olika Enyaqs. Så att nu kommer de och förbereder på handgemäng bland laddstolparna.
Jag blev omkörd av en igår på E18. Alltså de är överallt.
Kan man också gå så långt och säga nu när även elbilsladdningen har blivit folklig så försvinner allt som har hyfs att göra, eller?
Jag tror att all romantik runt elbilsladdningen kommer att försvinna. Det där, du har en elbil, ja, men ta lite ström utav mig. Det bara, du ger 17 av mina säkringar och mitt eluttag.
Tommy, du hade fått ett läsarbrev.
Ja, eller det är väl vi alla som har fått det här. Det kom i redaktionsmailen. redaktionen@bilagare.se. Max skriver och han berättar en historia och han vill också varna sina medtrafikanter. Så här skriver Max: hej vi bilägare, jag är en trogen följare utav er både i tidningen och podden. Idag så skummade jag igenom poddens avsnitt för att se om jag missar något, och han hittade då avsnitt 223 där vi talade om omkörningar och hur lång tid man får ägna åt att köra om. Om ni minns. Och jag, alltså Tommy hade ju då uttryckt sig någonting om att ibland är man sugen på att ställa sig på bromsen när någon beep kommer och trycker upp sitt nos i ens arsel och ligger alldeles för nära och blinkar med helljusen. Max kände väl kanske lite samma sak, för han var i alla fall ute och körde på E6an mot Ullared med familjen och skulle köra om då 2 stycken lastbilar på radar på motorvägen. Han höll 110 på farthållaren och började köra om. När det då glider upp en Audi SUV Q5 eller Q7, det är lite svårt att se, speciellt när de ligger 5 cm bakom och blinkar med helljusen. Och Max blev då lite provocerad. Han säger: jag gjorde precis vad Tommy ville göra. Jag la foten på bromsen bara för att tända lyset först, men Audin bakom fattade inte, så jag började sakta ner mer och mer, men han var fortfarande kvar tätt bakom. Nu är vi nere på 90 km i timmen. De fortsätter och segar sig förbi de här långtradarna. Och sen så svänger Max in i höger körfält och startar farthållaren igen och gasar upp till 110. Den här Audi-SUVen kör nu upp bredvid honom och sänker passagerarrutan och börjar skrika och gestikulera med händerna. Max säger, det enda jag kan tänka är stackars tonåring som fått utstå sin faders vrålande i sitt öra. För jag ignorerar honom, jag ger honom fingret och gör en kickdown för att köra ifrån token.
Jag har gjort det där misstaget i min smart en gång. Det är inte bra om man inte har motor att lägga bakom. Hur gick det, Tommy?
Ja, i alla fall. Max drar ifrån och den här Audi-suven bakom backar av. Men, svors, nu kommer ännu en Audi fram. Den här gången en A7. Den kör om och lägger sig framför Max och börjar bromsa in. Och samtidigt som då den här Audi-suven kör upp bredvid honom. Så de trycker ihop honom där.
Audi-maffian.
Ja, och börjar bromsa. Max säger att ett visst obehag börjar uppstå och min sambo vill att vi ska ta oss därifrån. Han får nu bromsa in och bromsar då in, så måste bromsa in så mycket så de här lastbilarna kommer ikapp igen. Och ligger då bakom det här.
Wow.
Och så ligger de så en stund tills Audi-bilarna tröttnar och far iväg i full rulle.
Kände de varandra?
Ja, det verkar ju så. Det verkar ju också som de hade kommunikation sinsemellan. Eller ja, de kanske ringde varandra. Jag vet inte. Eller också var det... Vi har ju inte testat några Audi-bilar nyligen.
Nej, det måste ha varit teknikens värld.
Ja. Eller en annan bildtidning. Vi möjligen. Vi vet ingenting. Max slutar så här. Tommy, sammanfattningsvis så vet jag inte om det jag gjorde var rätt med tanke på vilka galningar som satt i dessa två Audi-bilar. Otäckt var det i alla fall. Kommer nog att tänka om nästa gång jag funderar på att bromsa in för med en fortkörande Audi i baken i framtiden.
Mm. Nej, det där har man ju hört talas om. Det är ju nog say hello to my little friend om man hade stannat där i vägrenen. Jag tror, det var tur att lastbilarna var där.
Ja, det kanske var så.
Jag kan säga att vi har kollegor i branschen, en kvällstidning som har råkat ut för liknande incident i Danmark, och det slutade med både bucklor och nästan ännu värre saker. Det höll på att gå jättedåligt, men de klarade sig de också.
Men vadå, att de blev attackerade? Attackerade de här
inbromsade på en motorväg på grund av att de hade upplevt sig kränkta, de här Audi-förarna. Men det var också märkligt nog Audi, nu ska man inte peka finger här, men det är en ren slump. Det var Audi-förare då också. Men jag har en vän som har hjälpt oss ibland på tidningen här också. Han råkade också ut för en aggressiv Audi-förare häromdagen, och det var en Audi cabriolet med nedfälld sufflett, och om vi säger så här, den Audi-föraren behövde nog byta kläder, för att en bil rymmer rätt mycket spolarvätska.
Men alltså, Audi-förare, nu får ni skärpa er. Nu får ni faktiskt framgå med så här gott exempel. Nu får ni vara lite schyssta i trafiken. Och de som inte känner sig träffade känner inte träffade. Men kom igen, alltså, ta ansvar.
Jag vill också säga till alla att oavsett vad jag säger i den här podden eller inte, så ska man inte hålla på och bromsa när man ligger och kör om andra bilar för att blockera för de som är bakom. Det ska man inte göra. Kör om. Ni behöver inte blåsa på, men håll god fart och passera så snart som möjligt utan att behöva begå lagbrott, och sen är det bra.
Och sen de här små paragrafryttarna ibland som läser lagboken ordentligt. Man behöver inte heller blockera för andra, utan man vet aldrig varför folk har bråttom. Det kanske är allvarligt på riktigt, så att även om det ibland kan kännas svårt, håll åt sidan bara. Men avbryt din omkörning och gå in bakom om någon kommer väldigt snabbt.
Där måste jag få berätta om en liten upplevelse på Essingeleden. Och där kommer polisen åkandes i vänsterfilen titt som tätt. Och de har en lösning att de blinkar med helljusen då. När de kommer och åker kanske 10-20 över. Det tycker jag är lite knepigt. För det är mycket lättare att se dem när de har blåljus på.
Mm.
Vet inte vad ni säger. Är det...
Och då att de väljer att köra med blinkljus istället för blåljus?
Ja, jag upplever inte som att det är någon slags strobelykte på. Utan det här är bara att de blinkar med... Det är oftast en Volvo XC70.
Mm. Men inte civilbil alltså, utan är det en målad bil?
Ja. Eller vad heter de nu? V70 Cross Country kanske? Ja. Mm. Ja. Nej, men så jag tycker det är lite lurigt. Det är bättre att de har på blåljusen tycker jag. Om de ska dundra på utan att de jagar någon. Utan de vill väl ligga och passera ytterfilen. Men det är ju många bilar och det händer ju att man ligger i ytterfilen själv i vissa situationer. Då är det så svårt att se dem när de ligger där och kryssar 20 över och bara blinkar med helljusen.
Ja, man ser ju blåljusen mycket bättre än helljusen, alltså vanliga ljus. För då liksom tar man det som att det är hela trafiken liksom.
Ja, för bara blinkar med helljuset bakom, då tror man ju bara att det är en Audi så bromsar man.
Just det. Nej, men har vi någon polis som lyssnar på det här så hör gärna av er och förklara vad det betyder.
Claes, du hade en nyhet om Ferrari, eftersom du pratade italienska i början av den här podden. Vad handlar det om?
Jo, jag tycker det är lite intressant här. De har ju varit så himla tydliga med Ferrari att det här med eldrift är ingenting som vi kommer hålla på med. Det har ju varit en hel del roliga uttalanden från olika Ferrari-chefer. Men nu verkar det som att även Ferrari får krypa till korset här. Och de har ju haft någon slags interimlösning här nu med i väntan på en ny direktör. Men 1 september så är det här löst nu, för då tillträder Benedetto Vigna, 52-årig italiensk född ny direktör. Och det som är lite spännande tycker jag, det är att det är hans bakgrund. Man kan ju tänka sig att det är någon gammal racerförare med olja i blodet som kommer ratta Ferrari. Men han har alltså jobbat på det fransk-italienska bolaget ST Microelectronics. Man kan väl kalla honom för en tidigare tech-direktör.
Han har elektricitet i blodet istället för olja.
Goda kontakter med chipindustrin kanske.
Ja, men jag tror Ferrari är något på spåren här. Så nu är det slut med oljan och nu är det bara elektroner som ni säger. Det som de har presenterat hittills är ju en modell som heter SF90 Stradale. Den kom 2019 och är någon slags LaFerrari med plug-in drift. Ja, den har helt passerat mig. Och sen har de väl sagt då att 2025 så ska de ha en fullt elektrisk modell i utbudet. Och de som är ordentliga mobiltelefonnördar kanske känner igen namnet Benedetto Vigna. Han var nämligen med att utveckla något som kallas för treaxligt gyroskop, en ny funktion som fanns i iPhone 4 som kom 2010.
På tal om Apple, för Apple är ju intimt förknippat med ett företag som får mer och mer med bilindustrin att göra, det är Foxconn.
Det är kinesiskt?
Ja, precis. Ah. Kinesisk producent, det är de som tillverkar Apple-produkterna. Väldigt många av dem, iPhonen och iPaden i alla fall. Hur som helst. De är ju så mer och mer in i bilindustrin här, så för det här är inte en superhet nyhet, men för ett par veckor sedan så har man pratat med Stellantis och kommit fram till att man ska ta fram en digital cockpit åt hela Stellantis-koncernen. Så det är rätt intressant då att man ska ha, hur många bilmärken är det? 14 eller 15 bilmärken? Nåväl, hur som helst. Stellantis och Foxconn har inlett ett samarbete med att utveckla nya digitala miljöer i förarmiljön. Helt enkelt. Men det är ju inte bara där Foxconn är, utan de har ju även utvecklat en egen bilplattform för elbil. Jag vet inte riktigt hur långt gången den är, men den är tillräckligt långt gången så att Fisker till exempel, gamla dansken, han ska utvecklas, eller nästa bil från Fisker, ska Fisker bara stå för design och marknadsföring. Resten ska Foxconn sköta. Så de ska stå för utvecklingen av bilen. Jag gissar att Fisker kommer stå för vissa specifikationer, men de ska göra allt tungrodda, liksom, inklusive produktion. Och de har en produktionsmöjlighet till 250 000 bilar, tror jag, åt Fisker. Jag får med att det är Fisker, kan låta det vara lite osagt, för de har nämligen även kontrakt med Byton, som också är en elbilstillverkare, men där verkar det bara vara produktion och inte den här bottenplattan. Men det finns även en Volvo-koppling i form av Geely och Faraday Future, för Faraday Futures bil ska byggas av just det, Foxconn. Så att de har väldigt mycket att göra just för stunden.
Men jag förstår inte, alltså produktionslinan som i vanliga fall bygger iPhones går att ställa om så att man kan bygga bilar på den?
Nej, jag tror att det inte är samma produktionslina.
Det för känns... annars vore det jättekonstigt.
Ja. Vi breddar bandet lite grann bara, så får vi in en bil där istället. Same, same.
Eller så är det väldigt små bilar man kör.
Ja, men jag tänker på Volvo-reklamen för XC60. Den här är som din smartphone. Jaha, vadå? Är det ingen bil längre alltså? Fast mycket större. så är väl Volvo-reklamen.
Eller Lynk-reklamen. Det här är ingen bil.
Just det. Ja. Nej, just det. Volvo och Lynk, de har alltså då slutat sälja bilar. De säljer jättestora mobiltelefoner med fyra hjul. NMT450-system, någon? Nej. Hur som helst. Foxconn ska göra en massa elbilar. Sen får man ju se om det här verkligen blir verklighet. Jag tror när jag ser det, men Geely är ju seriös. Alltså, Faraday Future har kommit så långt, så att det där kommer säkert bli produktion. Fisker är väl lite mer oskrivet kort, skulle jag säga. Men det där, verkar som
att när du pratar om Fisker så läste jag en nyhet om att de har skrivit avtal med Mekonomen-gruppen för leverans och service. Med start nästa höst, 2022.
Kan vi få se några bilar Fisker, kanske?
Ja.
Men vad sägs om den kopplingen då? Fisker med lågpris... mekanikerkedja.
Visst, nej, men de känner väl att de vill in i märkesvärlden, och det är väl ett bra alternativ om man inte har någon uppbyggd återförsäljarkedja.
Ja, och vi får väl se där hur det går då med Foxconn. Det verkar som att de har många krokar ute, lite här och var. Anders och jag var på premiär idag. Förhandsvisning av nya Lexus NX.
Och vad spännande, berätta.
Ja, och det kan vi inte.
Nej.
Vadå?
Nej, för att det är så här att det är något som heter embargo på det här på lördag. Så det var någon liten förhandstitt vi fick på nätet och tittade på någon videolänk. Och då är det så att Lexus har inte koll på vi bilägares utgivningsintervall på podden. Så de har ju lagt det här stora premiären av NX på lördag. Och podden kommer ut på fredag. Skärpning Lexus. Så då... Ja, nej, då kan vi ju inte prata om den.
Nej.
Anders fick en sinneslåda.
Ja, mycket intressant. Det fanns material med gnuggisar på som man skulle gnugga på, som man får någon taktil känsla. Det fanns någon liten bit, jag tror det var choklad, jag har inte ätit den. Jag hade förväntat mig att man skulle få pogopedagoginstruktioner att nu tar ni och gör den här. Men det kom inte, utan det var liksom mer att man skulle komma in the mood, tror jag, för den här lanseringsgrejen.
Fick ni lådan först alltså, innan ni fick se bilen?
Ja.
Jag fick ingen låda.
Svårt bitter här borta.
Ja. Men i alla fall, vi får väl prata om det här vid ett senare tillfälle helt enkelt eller något. Men Lexus NX, det är väl i alla fall
fick du säga det där?
Lexus NX får jag ju säga. De har ju sagt när premiären är, har de ju gått ut med pressmeddelande.
Okej, okay, ja då
eller? De har ju gått ut med att premiären, det har de ju såhär, officiellt pressmeddelande.
Men ni får ju inte berätta att den är sexhjulstyrd. Det får ni inte berätta.
Nej, precis. Nej.
Det, och sen att det bara blir V8-er genomgående.
Ja, nej, det får ni inte säga någonting
absolut
om.
Absolut inte.
Och bara kombi, inte det konstigt? Nej, det får ni inte säga. Nej.
Så, nu har vi förvirrat er nog. Så vi lämnar det här. Kanske återkommer det till dig i en senare podd. Vi får se. Men apropå Lexus. Det är ju ett bilmärke som det brukar gå ganska bra för i autoindex. Eller hur, Claes?
Yes, det stämmer bra här. Vi har våra norska grannar som är fullständigt toka i Lexus. De älskar sina Lexus. Jag har gjort en modellöversikt här tillsammans med både danska och norska bilägare. Det är precis som du sa där, Maria, autoindex rullar ju på här i nästan ett halvår. Och framförallt så har vi ju fokus på de svenska bilägarna. Och då pratar vi ungefär med... Och vi får svar från 12 000 bilägare. Men nu växlar vi upp här när vi tittar på Skandinavien, och då har vi svar från 42 700 skandinaviska bilägare. Och då är det ju faktiskt, även om Lexus marknadsandel är för liten för att vara med i svenska autoindex, så är de ju med då i den här modellöversikten. Så ser det ut, och det är faktiskt... Lexus IS som är stor favorit även i år. Det som är lite intressant är att vi delar upp den här modellöversikten i tre åldersklasser. Och där det är från 2020 till 2013. Och trots att Lexus IS tillhör mellanklassen med bilar mellan 2014 och 2016, så är den favorit helt enkelt och får högst poäng.
Vadå, den är alltså äldst men får ändå högst poäng?
Ja, äldst är den ju inte, för det finns ju en äldre ålderskategori med bilar från 2010 till 2013.
Okay.
Nu sa jag 2013, men det är från 2010 till 2013. Det är alltså sjuåringar. Mm. Och sen har vi femåringar som man brukar säga i bilhandlarvärlden, 2014 till 2016. Och där vinner Lexus IS. Och sen har vi de nya bilarna 2017 till 2020, och där ligger BMW X2 i topp.
Men vad är det man mäter?
Ja, precis. Vad är det som gör att varför vinner IS? Lexus IS?
Ja, jag har ju svar på det. Jag kan ju börja med att svara på vad man mäter. Det är i alla fall massa olika frågekategorier som rör bilens kvalitet, egenskaper och även design faktiskt är med i det här. Du har ju också sammanfattat det här någon gång, Anders. Har du något som du vill tillägga där?
Ja, men det är ganska stort batteri med frågor, och det är ju liksom hur man upplever komforten i bilen, hur stolen är. Det är
hur ägaren själv upplever komforten i sin egen bil. Exakt. Det är det vi pratar om.
Ja. Precis så, och jag tror att det är nästan 70 frågor, tror jag, Claes.
Ja.
Det är rejält batteri.
Om vi kollar på just Lexus IS då, vad är det ägarna tycker så himla mycket om med den? Vad är det de hyllar?
Ja, det som har högst poängsättning när det gäller bilen, det är faktiskt den låga ljudnivån i kupén. Och även bränsleförbrukning jämfört med liknande modeller från andra biltillverkare. Så i alla fall frågorna ställda. Men det är helt klart att låg ljudnivå är någonting som uppskattas i det här segmentet. Och sen, ja, jag vet inte om ni, har ni hittat era egna favoriter i de här listorna?
Jag hittar ett stort frågetecken, tycker jag själv då, BMW X2, bland årsmodellerna 2017-2020. Mm. Du nämnde precis att tystnadsgrej var en viktig sak för Lexus-kunderna. Mm. BMW X2-kunderna har förmodligen inte suttit i en bil som är äldre eller yngre än 10 år, för att bullernivån i en X2, den är, jag kan inte uttrycka den, att den är magnifikt bullrig.
Men den har vunnit sin klass då, eller?
Den har vunnit totalt, va?
Ja, totalt av de nyare bilarna.
Nyaste utav bilarna. De nya, ja. Precis. Ja. Lexus som var... Ja.
Och här, de allra äldsta då, hur har det gått där?
Ja, där har vi faktiskt BMW 5-serie i topp. Men här märker vi ju att den totala poängen sjunker. Som till exempel så vann Lexus IS då på 951,5 totalpoäng av 1000 som är max. Så man undrar ju hur nöjda bilägarna kan bli egentligen. Det är inte långt kvar till full pott. Men där har ju då BMW 5-serie ligger på 903. Men den rankas högre än både Mercedes E-klass och Audi A6. Det som jag kan tycka är lite intressant slutligen, det är ju att förra året så tyckte jag mig se en trend då där det var ganska många bilar från mellan- och storbilsklassen som fick framskjutna placeringar. Och då såg man hur de här jättestora SUVarna backade tillbaks poängmässigt. Men nu ser vi just hur crossover-klassen tar poäng. Och det är verkligen en trend att vi ser de här crossover-klassen som även SUVarna ingår. De tar 10 av de 20 första totalplaceringarna bland nya bilar. Så de är verkligen uppskattade bland sina ägare då. Och där kan man, Mercedes sticker ut med en fin trippel. De har 3 modeller på topp 10-listan för SUVar och crossovers med EQC, GLB och GLC. Så de verkar ha en biltype som passar Mercedes köpare.
Jag måste säga, jag gör en iakttag så här, Claes, bland de äldre årsmodellerna. Normalt sett i autoindex, som man ser till totalen, så går ju asiatiska tillverkare väldigt, väldigt bra. Tittar man här bland äldre bilar och liksom ser per klass, det är 6 klasser. I 4 av de här klasserna så är det japanska bilar som är de som är har minst nöjda ägare. Det är ju lite spännande.
Ja.
Att de har tappat då, eller?
Ja, alltså nu ska vi säga, nu, mikrobilsklassen här till exempel, nu läser jag innantill då, Suzuki Alto. Nu har Suzuki inte gått superbra i autoindex sådär, men om vi fortsätter då till crossover och nej, mellan och storbilsklassen, då har vi Subaru Legacy snedstreck Outback. De är sist i sin klass.
Men brukar inte Subaru vinna autoindex?
Jo, totalen, men inte när de, inte just på modellnivå och när de blir lite äldre. Kan man, just i Subarus fall, de har haft lite bekymmer med rost, vill jag minnas. Kan det vara sånt vi börjar se här?
Kanske.
Vi klagar ju ganska ofta på att asiatiska bilar har lite halvtaskigt rostskydd, så att det är kanske en effekt.
Man ser ju absolut att nu blir det väl ett stort frågetecken här för lyssnarna, men hela den här sammanställningen då av den skandinaviska modellöversikten kan ni hitta i nummer 9. Och där har vi alltså stora lister i de här tre åldersklasserna.
Och den dyker även upp, ska jag säga, på vibilagar.se/autoindex. Där kan ni också läsa all information från den senaste undersökningen.
Absolut, och slutligen så gjorde jag också en jämförelse faktiskt med mellan Danmark och Sverige när det gäller hur nöjda BMW-ägarna är. Och där kan ni ta del av det resultatet. Det skiljer en hel del mellan svenska BMW-ägare och danska.
Mm. Och mer autoindex blir det framöver i framtida poddar, eller hur?
Jajamän.
Vad blir nästa? Vad är nästa grej?
Vi kommer presentera den svenska vinnaren i bilkategorin. Och där kan jag redan nu avslöja att det blev Mercedes faktiskt i topp.
Aha. Anders har lett ett test med 5 små elbilspraliner. Vilka bilar var det och vad skulle de motsvara i Aladdin-asken, Anders? Måste han tänka?
Ja, nu måste jag tänka. I Aladdin-asken så är det väl körsbärslikör hela bunten.
Nej, det är det
jag
inte.
Jag gillar körsbärslikör.
Ja, men de är ju väsensskilda de här. Och så har du fel i din slutsats.
Ja, det kanske jag har. Jag har inte läst testet själv. Jag var lite småslut. Nej, jag ska läsa igenom det lite hastigt här.
Det var du som skrev,
bara,
Anders.
Det är bara 15 sidor och sist där i runda slängar 24 000 tecken. Jag kommer tillbaka om 10 minuter.
Mm. Men i alla fall, du, 5 små elbilar. Vilka var det som testades?
Ja, eftersom jag är så sjukt dåligt på alfabetet så ska jag läsa innan till. Det är Fiat nya 500. Det är Honda E. Det är Mazda MX-30. Varför heter den inte RX-30? Är en gåta. Mini Cooper SE.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du säger Mini Cooper Electric, men den heter faktiskt SE. Peugeot E208. That's it. Det var de 5.
Mm. Ja, och både Tommy och Claes var med på det här testet, eller
hur? Jajamän, kompetensen var med. Varför lät det där ironiskt? Jag var faktiskt fullständigt allvarlig. Det var inte illa med att jag är mycket nöjd att ha med mina kollegor där.
Jag vill gärna att du berättar vilken dag jag var med, för jag har inte själv upplevt det här.
Du var med och hämtade en bil hos Roskilde Thomas.
Ja, det är där kompetensen kommer fram.
Ja.
Bara så ni förstår. Men kan vi inte bara förklarat för alla svenskar, ska de verkligen säga Fiat nya 500?
Tommy, det här är din puck. Ja. Det var du som insisterade på detta.
Nej, jag tycker att den heter Fiat 500.
Jag skulle ha bandat samtalet som hade i Niklas Åsund när vi var inne och frågade, vad heter den egentligen? Och då sa jag, den heter ju 500. Mm. Eller möjligtvis 500E. Eller möjligtvis 500 Electric.
Okej. Okay.
Och Tommy bara, nej, den heter nya 500. Det står ju överallt.
Ja, det heter i alla fall inte 500E, för det står
det
ingenstans.
Det står bara på modellbeteckningen. Nej. Bak på bakluckan. Fredrik, hej!
Hej!
Hej.
Säg hej till publiken,
ja,
Fredrik.
Kom Fredrik, var med i vår podd.
Vi pratar test.
Jag skulle behöva en bilnyckel.
Den hänger ner i skåpet.
Jag använder den aldrig. Man ska avbryta en poddspelning.
Nej, vi avbryter inte. Det här kommer att vara med. Ja. Hej då, Fredrik.
Det är Fredrik vill ha nu alltså nyckeln till sin elbil. Så mycket passande. En ID3.
Alltså, Fredrik är den enda som gillar ID3.
Nej, vi är ju två.
Gillar du också ID3?
Jag gillar ID3 när den gillar mig. Det vill säga att när den funkar.
Ja, den gillar ju inte Fredrik så ofta eftersom den kör på larmet varje gång Fredrik närmar sig. Men...
ID är en avsky Fredrik. Ja. När Fredrik är på 3 meters håll då går larmet. På riktigt, detta är inget skämt. Då tjuter den som en stucken gris.
Vilken utmaning.
Nu kommer han igen. Wee, 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 wee.
Men Tommy, du fick låna den här. Jag var ju och lämnade den till italienska representanten. Vad kallade de bilen för? Hette den inte någonting med Amore eller Fiat 500?
Ja, men det var väl varianten va, som hette La Prima?
Ja, det trodde jag var.
Nej, det är inte vår variant. Nej, vi hade en Icon.
Ja, vi hade lågpris. Ah,
okay. Mellanpris.
Mellanprisvarianten. Nej, men alltså, det var ju stor förvirring om vad den hette egentligen, bilen. Och det som man såg överallt när man nu tittade på hemsidor och Fiats presssidor och annat, så var det ju då Fiat nya 500, vilket är ett otroligt korkat namn eftersom alla kommer att kalla den för Fiat 500. Men
Då kör vi på det. Så man behöver inte skämmas om man säger Fiat 500.
Nej, säg det Claes.
Säg 500, det säger vi också. Ja. Att det står nya 500 för att man ska kunna separera den från gamla som fortfarande är i produktion och säljs den med en förbränningsmotor helt enkelt.
Så i alla länder så heter den nya, fast på deras språk då. Nuevo...
Det borde ju inte kunna heta det i Italien, för där hette ju gamla Fiat Nuevo 500 väl.
Fast jag tror att den heter nya.
Den kanske heter det per definition.
500, ja.
Heter gamla nya? Ja, gud vad snurrigt.
Ja, men det är som New Beetle. New Beetle.
Fiat 500. Så, punkt. Anders, kan du gå igenom lite grann vad de har för... Ja, de har ju inte så här superstora batterier, men räckvidden är väl lite varierande beroende på bilmodell.
Och det är det här vi kommer ha en debatt om sen, där saker och ting kommer flyga, för att Tommy har ju tagit en annan åsikt här. Men nu tar vi fakta först, så kan vi gå på mer känslorna senare. De har ju ganska små batterier de här då. Nu tar jag dem i storleksordning. Honda och Mazda, de har 35,5 kWh. Så att de kommer ju inte så rackans långt de här. Det är lite runt 20 mil. 20 mil för Mazda och 21 för Honda. Och det kan jag säga, det är en bra dag. Mini, 32,6 kilowatt, men du får bara använda 28,9 utav dem. Så att det räcker ju då till 23 mils körning. Och sen följer Fiat nya 500 på 31,7 hävdar de. Det låter mycket, men det är den officiella siffran. Och följt av Peugeot 33,6. Och person då har ett 50 kWh batteri, medan Fiaten har 42 och nöjer sig med 37,3 kWh som man då använder. Person kommunicerar ingen sån här vad du faktiskt har tillgängligt, men vi gissar att det ligger någonstans mellan 46 och 45-46 kWh.
Mm. Men inte superlång räckvidd ändå. Var det någon som ute på testet som fick räckviddsångest?
Christian Elmark.
Oj, stackaren, han mådde dåligt där ett tag, Tommy.
Vår medarbetare, han skriver mycket begagnat. Ni har säkert sett honom skriva massa så här bäggtester och annat. Han var med på det här och han är inte så jättevan elbilschaufför, tror jag.
Nej.
Så när det börjar krypa ner åt 0% och allting blinkade och kött instrumentet, så vart Christian lite nervös.
Ja, det började som att han var obekväm i situationen, men sen i slutet var det ju ren och skär panik.
Och han började bli obekväm på så här 20%, han hade 20% kvar. Och då hade vi fortfarande några mil kvar att köra.
Ja, och det kan jag ju erkänna nu, Tommy, jag ljög som en häst travade på miltalen där, för Google Maps sa ju en helt annan siffra än vad hans färddator sa, så att vi tvingade honom åka nästan en mil längre än vad bilen egentligen skulle gå.
Men vi kom fram.
Absolut.
Kan du nämna några roliga finesser med de olika elbilarna? Hur skiljer de sig åt? Har de så här några speciella features, om man säger så?
Det är ju rätt stort spann mellan de här fem pralinerna. Det är ju... Person är ju en ganska vettig, en vanlig småbil. Den finns även med fossilmotor, va? Så att den är förberedd för det. Ja, det är precis så Tommy tyckte, va? Men den är ju väldigt... Det är ju precis som en vanlig småbil.
Men Tommy, du tycker att den är för tråkig för att vara en elbil? Eller måste en elbil vara speciell för att vara en elbil, eller?
Men de här fem små pralinerna nu som Anders har i sin låda, eller hade i sin låda, de är lite färgglada allihopa, det är de. Men några av dem är också väldigt kul design, kul att köra, annorlunda, pigga, ärtiga. Och då 136 hästar i en ganska tung Peugeot 208, hur mycket väger den?
Anders. Den väger nästan 2 ton.
136 hästar. 136 trötta elektriska hästar i person.
Ja, den var ju inte någon superraket. Men du frågar mig vad som skildrar dem lite grann. De är ju väldigt, det är ju väldigt egna karaktärer. Jag menar, en mini är en mini. Och den är ju som ingenting annat. Och det är den ju nu också. Den bygger också på en fossilbil. Så att den har ju allt det du förväntar dig att en mini ska ha. Den är ganska kul att köra. Och den har ju... Den var ju riktigt rapp. Där har ju dina hästkrafter, Tommy. Det var ju 184 hästkrafter där, precis som
vanligt. Absolut. Och i 40 km i timmen så börjar man träva efter öronpropparna. För det är sånt otroligt buller i den där bilen.
Ja, det var också väldigt vackert buller.
Ja, men, och så här, och det ligger på en frekvens som skaver i öron. Det är som någon sitter och kör teskedar in i skallen på en när man kör.
Det låter inte trevligt. Nej. Jag vet att jag var med, jag tänkte inte på det då i och för sig, men jag var ju med och hämtade Mini faktiskt inför det här testet. Och när jag satte Mini så kom jag ihåg att det kändes som att jag hade hoppat in i Mario Kart i det här tv-spelet och startade. Det är väl de här runda instrumenten eller ja, det här som kändes. Men på samma gång så kändes den lite gammal. Är det just det här att den bygger på... En förbränningsmodell eller ja, jag vet inte.
Sen får man ju inte glömma att den är gammal. Den där är ju samma modell som man lanserade 2014 är det väl va? Så att den börjar ju verkligen falla för åldersstrecket. Men den ser fortfarande hyfsat och sådär. Men sen har ju sett likadan ut. Nu säger jag 2014, men skulle du hoppa in igen från 2001 den kom? Original nya Mini 2001.
Ja, kanske något sånt där, ja.
Däromkring, då ska man ju fortfarande känna igen
absolut,
sig.
Absolut, de här VIP-strömbrytarna kromade nere på mittkonsolen. Och så här, men jag tycker det känns lite mysigt.
Ja, men det är ju det. Det är ju en mysig cockpit. Det är ju verkligen mycket speciell och rutan som sitter långt fram och sådär. Ja.
Det kan ju inte vara mysigare än Mazdan.
Mazdan är ju en helt annan typ av, helt annat anslag. Det är ju inte retro, utan den försöker ju vara modern och sval på ett asiatiskt vis. Och det är ju, den var ju betydligt behagligare.
Där snackar vi mys, tycker jag.
Ja, men, och den är ju galen. Den är ju, ja, men den är ju helt kort. De här bakdörrarna. Ja, men bakdörrarna åt fel håll, samma som BMW i3.
Ja, samma som RX8, den gamla Mazdan.
Ja, och det var korkat redan när det kom på i3 för 11 år sedan, 10 år sedan. RX8, när kom den?
2003.
Ja, 20 år sedan, det var korkat då också. Mm. Men
nej, inte men så Mazdan, vidare praktiskt.
Du eftersökte ju det här liksom lite spännande.
Jo, men ja, men
i förstås. Är det inte det det är när man öppnar den där bakdörren och...
Ja, när du väl lyckas öppna den. För först måste du stanna, så måste du öppna framdörren och ta av det bältet och sen så kan du öppna bakdörren.
Ja, det är ju lite jobbigt att du måste, om någon sitter i baksätet och ska ut, det här är ju inte sådana bilder som man ska behöva göra det, men om du nu mot all förmodan har lyckats få in någon i baksätet, och det gör du inte frivilligt i någon av de här bilarna, möjligtvis att personen är lite mer frivilligt, de andra krävs det våld. Då måste du alltså kliva ut för att släppa ut den där bakom, och det är ju sjukt irriterande när det regnar ute.
Men sen, Mazdan är väldigt bekväm att åka i, ska vi säga.
Bekväm fjädring, och den gick ju tyst. Ja.
Och sköna framstolar.
Precis, väldigt sköna framstolar. Och även, ska sägas, bästa baksätet egentligen, sett till dyna sånt. Sen att det inte finns några fönster så ser det inte ut. Så att du åker ut i en annan femma, men ja. Egentligen satt du ganska bra.
Jag fick ju fullständig panik när jag skulle köra hem den här åt dig, Anders. Och skulle titta över axeln på ett centralbron.
Och då tittade du rakt in i en B-stolpe.
Det var bara en vägg alltså. Ja. Jag såg några små solstrålar som kom och la sig där nere på sätet. Det var ingenting att titta bak alltså.
Döda vinkelvarnare är standard på den faktiskt.
Och backkamera också.
Ja, tack Gud.
Och jättestora sidospeglar.
Ja. Så att, men ett par vanliga dörrar på den där hade inte varit så tokigt.
Nej, men sen är det ju konstigt, för den är ju störst av de här fem småbilarna. Men den har ju lika kort räckvidd som alla andra. Den har en mopedmotor så att den är rätt seg. Den har alltså gigantiskt med luft i underfrunken.
Ja, den har ju plats för en enhet Fredrik. Helt enkelt. Det finns bildbevis på detta i tidningen. Där ska ju den här lilla räckviddsförlängaren landa den här vankelmotorn, och den ska komma...
Förklara vad en räckviddsförlängare är.
Ja, det är, tänk att det är en liten generator bara. Du har sån där Honda-generator som man kan se att en korvgubbe har ute på stan till exempel. Sån fast för bil. Och som vår i3 hade. Den här är också inte en räckviddsförlängare, en tvåcylindrig maskin. Men det här ska bli en liten vankelmotor. Det är oklart på hur stor effekten är, men jag gissar att det blir ungefär 100 hästkrafter. Den kan inte vara väldigt mycket svagare än elmotorn, för då kan man inte bibehålla prestanda helt enkelt. Och det tror jag man vill göra. Så därför är det ett stort hål.
Ja. Vad heter det? Jo, Claes pratade om den här skymda sikten. Men apropå väldigt mycket sikt, så har väl Honda E en skärmbonanza där i fram. Det är fullt med information som riktas mot föraren från alla möjliga håll och kanter.
Ja, jag tror att Honda är väl kanske en av få bilar där det finns fler skärmar än sittplatser. Och nu talar jag alltså i förarmiljön, inte några mediaskärmar eller några nackstöd och sådär, utan just i förarmiljön. Det är alltså då fem skärmar där två av skärmarna är vikta till sidospeglarna. Så att sidospeglarna ersätter utav små kameror, och det funkar, som jag tror att våran kollega Carl Hempel har diskuterat en tidigare podd, funkar fantastiskt bra, eller förvånansvärt bra. Vi har ju sågat dem där tidigare i Audi e-tron.
Ja, men jag störs inte heller av de här i Honda. De går jättebra att använda, tycker jag.
Vad beror det på? Sitter de på en annan nivå, eller vad är det som gör det att de funkar?
Sitter på en annan höjd. Sen har de en annan brännvinkel också, så det är mycket vidare blick från den här kameran än vad det är Audin. Audin måste ju fortfarande ställa in som en sidospegel, vilket gör det ju ännu larvigare. Men framförallt är det ju placeringen, att kameran sitter ju precis, alltså skärmen till kameran sitter ju verkligen att du bara behöver slänga en liten blick, och den är ganska stor också, väl tilltagen display, så du ser ju bra. Men just att den är så vidvinklig gör att du ser i stort sett hela karossidan, och du behöver aldrig ställa in sidospeglarna just för att den är så vid, och det är också rätt bra. Och den har också döda vinkelvarnare.
Jag älskar Honda, jag måste få säga det, jag älskar Honda E.
Ja, det är svårt att inte...
Den är så söt. Den är så söt, den vänder på en tvååring. Den har stora dörrar, det fram och bak. Lätt att kliva i och ur. Man får plats fyra personer i den.
Ja, man sitter ganska bra också, ja, faktiskt i den. Den är förvånansvärt bra.
Den är pigg.
Den är pigg.
Den går att köra hårt med.
Den kommer ju dock inte så långt, va? Den, under vår testkörning så kom den 19,8 mil, och då var vi ändå hyfsat försiktig körning med ganska stor andel stadskörning. Och stadskörning gynnar de här bilarna eftersom bromsregenereringen är så pass effektiv i dem.
Men det här är andra bilar, Anders. Du har en vanlig bil du åker runt med, och sen så har du en liten Honda när du vill ha trevligt, eller vill åka upp till kiosken, eller bara vill pipa iväg och ha det kul.
Nu pratar då Tommy om en accessoar. A. CC. Fuck. Jag vet inte om man stavar det fortfarande. Ni som lyssnade på förra podden, förstår jag precis vad jag menar. Nu vet ni vad Tommy syftade på. Jag ska använda det där ordet. Jag ska överanvända sig till en bilägare hädan efter. Hur som helst. Den där bilen kostar 408 600 kronor.
Ja, och det är billigt.
Som en andra bil, Tommy. Nej, det går ju inte för gemene man. Och sen får du tänka på att du ska inte använda... Och det går att ställa in i bilarna så att den inte laddar upp till 100%. Du ska ju bara ligga mellan 80 och 20 så att batteriet blir långlivat. Då är du nere på typ 12 mil. Och sen lite degradering på det, och sen kallt.
Interiören ser ut som en 70-tals stereo.
Ja, den är så snygg. Alltså den är... Men jag skulle vilja prova... De har ju... Vi hade ju trä fake-panel.
Jättesnyggt.
Jättesnyggt. Folie. Ja. Men du kan ju få det med någon bromslegering istället. För den facila kostnaden är nästan 11 000 kronor. Det måste ju vara ännu fräckare.
Mm. Ja.
Jag har insett baksidan med Hondas inredningar efter att ha släppt in brorsans jycke i Honda Jazz.
Vad hade du gjort, sa du?
Ja, det är inte så lätt att stoppa en tysk jaktterrier som vill åka bil. Mm. Ja. Fullständigt, ja, ni vet ju hur de hundar tänker bara på en sak. Och para sig.
Jag för mig att du häromdagen sa
vad gjorde den med Honda, sa du?
Att hunden tänkte på tre saker.
Ja, vilken tur att inte jag ska ha den där bilen.
Vila, äta och para sig. Och sen har den här hunden fått en fjärde egenskap. Att åka bil. Han älskar det också.
Får jag fråga, var det med öronen härligt utanför rutan?
Nej, men jag stod parkerad hemma hos mamma och gick en snabbt. Jag är ju alltid livrädd för att ha någonting öppet när han kommer flygandes. Och han lyckades hoppa in när mina barn hade glömt att stänga dörren. Och så sprang han ju runt med leriga tassar och på det här tyget och skulle ställa sig i framrutan och tyget och tyget och tyget. Ah!
Det är ju jättebra. Den här ska ju vara fuktavstötande, ja, tyg, våran bil. Nu blir det test.
Ja, men det test var på inte riktigt. Så mycket fläckar. Men ja, vi får se hur den mår.
Ja.
Mm.
Ja. Men ja, det är lite, det är fint så länge det inte ska vara rent.
Mm. Men åter då till elbilstestet. Vändcirkeln pratade ju Tommy om i Honda E. Är det den som är den, den enda som är bakhjulsdriven av de testade bilen? Eller är det någon mer som är det också?
Det är faktiskt den enda som är bakhjulsdriven. Och det gör ju att vändradien blir ju därefter. Den är, som du har sagt nu, den är 8,6 meter. Och den som kommer tvåa på det är väl Fiat, som är en väldigt mycket kortare bil. Den är ju nästan, den är drygt 2 decimeter kortare än Hondan. Och den behöver ändå drygt meter mer. Så att den är otroligt smidig.
Mm. Men Fiaten är ju också, som jag kan tänka mig, konstruerad för att vara en bra stadsbil. Men då har man ju så här tjocka A-stolpar som döljer en hel skolklass eller SL-buss om man vill.
Ja, de var rejäla. Det klagar jag också på i texten, att de är lite stora. Och framförallt blir infästningen mot backspegeln som sitter liksom upp i stolpen och inte på en fot ner på dörrsidan. Det blir väldigt klumpigt, hela det arrangemanget. Särskilt om man kommer från Honda som är väldigt smidig i just de vinklarna.
Och sen också vid Fiaten, taket går ner ganska långt.
Ja, så det är en kraftig rundning. Trafik. Det blir nästan som en oval ruta där inne.
Det är svårt att se trafikljus.
Ja, den är lite märklig. Då får man köra fram väldigt långt, väldigt italienskt. För den har ju glastak, så du ser ju genom glastaket. Så halva bilen är över linjen där, så är det inga konstigheter.
Var det Fiaten också som saknade sminkspegel?
Ja, det är helt otroligt. Hur kan en italiensk tillverkare inte ha sminkspegel på förarsidan? Det är ju liksom, det är ju sånt tjänstefel. Någon i Turin måste ha sparken omedelbart.
Men den var snål, Fiaten. Den drog lite ström.
Lite ström och ganska stor batteri, så den får en bra räckvidd. Jag har ju valt den som min personliga favorit, men det är ju enbart tack vare att den är så pass kostnadseffektiv ändå. För visserligen är ju baspriset rätt sökt, nästan 350 000 kronor, men med lite statlig rabatt, och jag gissar att handlarrabatten också finns där för Stellantis-koncernen behöver sälja elbil, så kommer den komma ner i ganska anständiga milkostnader. Och det tycker jag rent generellt sett att bilarna fick, om man räknade på när man får skatterabatten från, eller skatterabatten, det är ett bidrag från statskassan, så halkar ju milkostnaden ner rätt kraftigt. Den som har störst bekymmer, det är för att vi räknar ju alla våra priser, alla våra ekonomikalkyl bygger på ordinarie pris. Person har ett ordinarie pris på 494 000 kronor lite drygt. Och det är ju rätt svettigt för en småbil, skulle jag ju säga.
Det är väl vad en Skoda Enyaq kostar?
Faktiskt lite mer.
Wow.
Du kan köpa minsta Polestar, den är också billigare.
Ja, det är 450, va?
Ja, något sånt. Men Peugeot förmodligen ljuger som en hästtrabar, för jag tror inte den där pris... De säger att vi har en kampanj nu på 60 000 kronors rabatt. Jag tror den där kampanjen, det är nog absolut permanenterat. Så egentligen kan man dra av 60 000 kronor. Men sen har vi grävt vidare lite och visar sig att Skatteverket, de har ju fått ytterligare en uppgift från Peugeot, och det är ju Peugeot som förser dem med den uppgiften, och där var den ju 20 000 billigare till. Så jag vet inte riktigt hur mycket den där bilen egentligen kostar. Jag tror nog att man kan nog tänka sig gå till Peugeot-handlaren och säga att ni får 420 000 för den här, inte en krona mer. Och då säger de förmodligen, okej, du får bilen. Och sen kommer den statliga rabatten på det. Så räknar man in den statliga rabatten och räknar på ett lite mer realistiskt försäljningspris än det som är det officiella listpriset, då kommer den halka ner i ungefär samma milkostnad som övriga, och helt plötsligt blir det en ganska vettigt val tack vare att det är en vanlig hedlig småbil med ett helt okej baksäte, helt okej komfort. Jag gillar den interiöra formgivningen. Vi säger att Hondan är väldigt, den är som en stereo, 60-tals stereo. Den är väldigt stram och snygg. Men jag tycker även personen liksom har en glädje i sitt formspråk som smittar av sig på hur man upplever den som bil. Dessutom är det rätt trevligt att köra.
Låt mig citera mig själv i mitt protokoll som jag skrev till dig, Anders. Med anledning av Peugeot och infotainmentsystemet. Jag skrev så här. Infotainmentsystemet är så långsamt och virrigt att man snart ger upp och bara låter det vara. Kraftiga reflexer i skärmen gör att man dessutom inte ser vad den visar under många ljusförhållanden. Känslan i inredningen är billig, och varför i hela världen har man valt en startknapp som man måste hålla intryckt en halvtimme för att den ska förstå att den ska starta eller stänga av motorn? Varför inte bara en vanlig knapp som man kan dutta till och sen händer något? Frågetecken.
Det märks att ni har ganska olika åsikter.
Ja, men Tommy har ju helt rätt där. Vissa saker är ju helt hopplösa i den där bilen. Vi måste ju ta Tannis igen här, Tommy, för att vi klagar ju på den här extremt tröga menysystemen för fransmän och fransmän. Ah, it's a prototype, it's early production, we will fix this. Ni har inte fixat ett skit, fransmän.
Nej, det är precis samma sak. Exakt, det är precis likadant.
Ja. Och den är helt omöjlig att läsa med direkt solljus på.
Ja!
Men kör du den i skymningsljus och solen inte ligger på, så det är rätt fränt ändå den där 3D-animationen.
Det är en bil som du kan använda 2 timmar per dygn.
Ja, men det är jättebra. Då håller vi ner transporterna, mindre utsläpp av mikroplaster från däcken. Det är bara win-win-win. Fast det är klart, då har man mindre batteri och då är vi inne på Hondan där. Men Honda kan ju läsa när det är dagsljus och då vill du använda den under dagsljus.
Ni pratade om baksätet i person, men hur är baksätet i de andra bilarna? Går det verkligen att åka i baksätet?
Nej, Fiat går inte att åka i. Den som tränger in någon där är ju hemskt.
Jag vågar inte sätta mig där, för jag var rädd att jag inte skulle komma ut igen.
Jag provsatt där och någon stängde bakluckan. Jag har fortfarande en bula i bakhuvudet, kan jag säga. För den var... Nej, det går i stort sett inte. Den är väldigt liten. Den är ju rätt rolig där mot Fiat. Jag måste säga, om man läser våra testtabeller här som... Trots det där tar en herrans massa tid att räkna på. Då, om man bara ser siffrorna här, att man kan luras med siffror. För ser man då benutrymme bak, så är Fiat, men den ser ju bra ut. Den är ju inte mycket sämre än någon av de andra. Bättre än Mini till exempel, och bättre än person. Men sen så tittar man liksom, men vänta nu här, baksätesdynan, den är ju bara 40 cm lång.
Och benutrymme, och det är alltså från dynans framkant till ryggstödet.
Exakt, så att de har ju trixat lite.
Så det är en grej på pappret och en grej i verkligheten.
Absolut. Så att det är definitivt en 2-personers bil.
När man pratar om elbilar så är det ju mycket det här med att enpedalskörning, att bromskraftsåtervinningen ska gå in och att man ska liksom få tillbaks lite grann då och då. Finns det på de här bilarna och hur funkar det i så fall?
Det finns ju. Mazdan har... Nu får Tommy vara med och rätta mig här. Mazdan tror jag var den enda bilen där faktiskt kunde reglera det där med ett par paddlar bakom ratten.
Just det, men den kommer inte ihåg inställningen du har gjort, så nästa gång du ska bromsa så måste du reglera igen.
Ja, det gick nog att ställa in, tror jag, att den kunde komma ihåg sista.
Jaså,
ja, jag letade upp någon undermeny där och det verkar som att det går att göra, att den ligger fast då på det man har valt. Mm. Men alla har ju bromsgenerering på ett eller annat sätt. Det märks kanske att Minin verkar vara lite mer konservativ med att använda broms. Så alla de andra vet jag är väldigt fint kopplade till bromsen. Att då ökar genereringen väldigt proportionellt. Så att du kan egentligen bara rulla så fort du börjar använda bromsen. Så länge du inte tvärnitar så kommer den använda bromsgenereringen. Mini verkade vara lite mer svårflörtad där, utan den hade en grundinställning på bromsrenering och enpedalskörning, precis som våran i3, det är förut samma batteripaket man använder i Mini som till i3. Den upplevde jag när man körde med bromsen att den inte fick riktigt lika mycket tillbaka batteriet, men å andra sidan var den så kraftig så att ja, det var ungefär samma effektivitet i den. Bromskraftsgrejen på Fiat var ju också beroende på vilket körläge man valde, och det kunde variera lite på de andra också.
Men jag vet när jag körde, vilken var det? Det var Kia Soul, e-Soul. Så kommer jag ihåg att när man kombinerade då, apropå körlägen, när man kombinerade sportläget med maximal regenerering, då blev det nästan man blev åksjuk. Att det så här, man stannade in så himla kraftigt.
Det blir väldigt av och på, ja.
Ja, blev det liksom den känslan i de här bilarna någonting, att det blev väldigt åksjuk varning på det hela?
Jag tyckte nästan att det kunde bli det i Minin med den där kraften. Men det är så att man vänjer sig ganska fort för det där. Jag vet Fredrik Ditt som hade våran i3, han körde ju där till perfektion. Han kunde köra hur mjukt och fint som helst. Jag hade lite svårt för det i Minin och även i Fiat. Den hade ju väldigt kraftig bromsrenering om du valde Sherpa-läget. Det vill säga man ska maximera sin räckvidd. I stort sett ett panikläge som förmodligen Christian hade valt om han var ute och körde lite längre sträckor. Förlåt Christian. Där blev det väldigt abrupta inbromsningar om du var för ofin med högerfot.
Om man inte parkerar i garaget på 0%, då har man gjort av med för lite ström.
Beror på vilken bil du kör. 0% är olika på olika bilar, känns det som.
Ja, ID3 är väl 0%, 20%.
Ja,
eller vad var
exakt.
Det? När du var tvungen att backa till elstolpen.
Hur var det med plusläget då? Ni pratar bara bromsregenerering. Jag uppskattar det här läget där man kan få mer rull åt andra hållet.
Ja.
Och det, då snackar vi körning.
Det är ju det som Folka-koncernen har gått på det spåret väldigt hårt. Att man har mycket segling som de kallar det då, eller ja, frirull.
Undrar om det också, eller?
Jag upplevde inte att någon direktbil hade det. Förutom person när den var fulladdad. Den hade normalt sett en liten lätt, väldigt normal motorbroms. Men om den var fulladdad, då fimpade den helt det. Och den struntade även i broms, alltså första läget på pedalen. Så att den var lite konstig att köra just när den var absolut knökladdad. Men ingen av de här bilarna var riktigt så där hej hoppsam på att rulla. Honda var nog den som var mest konsekvent.
Ja, för jag har lämnat precis tillbaka en Mersa elbuss. Och den hade ju två minuslägen och ett plusläge. Och jag upplevde körningen som väldigt mycket mer komfortabel i plusläget. Och då låg den ju och ladda på lite istället för att bromsa upp.
Ja, det är...
Men det är lite olika hur man känner. Men jag kan tycka att det där med one pedal driving är uppskattat eller lite överskattat. Jag menar, men det är lätt att man bara hänger i säkerhetsbältet.
Jag tror att på landsväg så är nog det ganska ineffektivt. Det finns en fördel att man aldrig gör av energi. Det är det bästa sättet du kan göra. Har du tillfört energi så ska du inte ta tillbaka den, för du förlorar alltid värme och ja, värmeförlusterna blir ju, även om det är lätta inbromsningar, så blir ju värme och då tappar du ju energi. Ja. Så att frirullning är ju det effektivaste. Sen är det då hur man ska, vid stadskörning till exempel, har ju många svårt att ha en sån framförhållning i sin körning att du kan få full bromsregenerering. Men det är ju så alla tillverkarna lägger. De lägger ju samma bromsregenerering i bromspedalen numera. Det kanske man inte gjorde förr, men nu gör man så. Att när du bromsar med vanlig pedal, de första centimetrarna, då kommer det vara bromskraftsregenerering. Då är det elmotorn som håller tillbaks och ger ström tillbaks till batteriet. Först när det har gått över en tröskel, då lägger de på bromsskivorna.
Kan man säga då sammanfattningsvis då, finns det en framtid? Tommy säger att det här är andra bilen och så här. Har de här små elbilarna, hur är det med andrahandsvärdet liksom? Hur kommer de stå sig? Har de en framtid? Kommer det fortsätta liksom finnas en marknad för de här?
Vad tror det är ni? Väldigt osäkert just nu, och när batteriutvecklingen går så fort och när du kan få ganska mycket större bilar, även om det är, du vill ha en andra bil, så kanske du ändå vill ha lite valuta för pengarna. Så att det är ju svårt att säga, men de som gör våra begagnatprisanalyser, de tror ju att det här är i stort sett är tegelstenar genom vatten. Nu har vi räknat på 3 år och 6 000 mil som vi alltid gör. Och som Tom säger, det här är kanske andra bilar. Det är inte alls säkert att du kör 2 000 mil. Tvärtom, det är ganska otroligt att du kör så långt med en andra bil egentligen. Så att jag har även, och det finns inte med i tidningen, så det är poddexklusivt material ni får nu. Jag har även bett dem att räkna på samma miltal, 6 000 mil, men över 5 år. Och då kan jag säga att då tappar de bara ytterligare 10% i värde. Så att det är ganska fördelaktigt. Kan du tänka dig att behålla bilen i 5 år istället för i bara 3 år, som våra kalkyl förutsätter. Då får du betydligt lägre milkostnad. Och då tror jag att det kan vara en poäng även att betrakta dem som en andra bil. Men annars så tufft, tufft läge för dem.
Ja, som sagt, så har vi ju lite olika åsikter om vilken bil som var bäst i det här testet. Och om du vill skaffa dig en egen uppfattning så finns testet att läsa i nummer 9 av Vi Bilägare och även på webben. Så kolla gärna där. Där finns alla uppgifter om ekonomi och ljus och rostskydd för de här 5 små ärtiga bilarna. Det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och Vi Bilägares podcast är tillbaka om en vecka igen. Då ska vi prata sommartest. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.